Det här är politikens frågepodd.
Idag om våra favoritreformer.
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Hallå gänget! Vi har fått in en fråga till podden från Roger Norin. Om ni bara får välja en var, vilken reform är er absoluta favoritreform som genomförts de senaste 30 åren inom svensk politik? Ja, det är just det där.
Bra fråga, ja, tycker jag.
För det är ju verkligen svårt att välja bara en utav.
Alltså, jag hade tänkt först på min favoritreform, snabbhetspremien.
Kan vi bara definiera favoritreform? Alltså, vad
nu
är
favorit
i detta? På vilket sätt?
Nu tänker jag den inte som har så här, jag använder rotavdraget så mycket, det är toppen.
Jag har gift mig homosexuellt, så därför gay marriage.
Utan jag tänker att det är ur ett journalistiskt perspektiv, favoritreform, eller liksom alltså att den är intressant, kanske. Aha. Kanske att den kom till på ett kul sätt, eller...
Ja, nu ska jag sluta avbryta. Du var på väg att säga
att den säger något större om den värld vi lever i.
Ja, men det kan vara bra att ha den definitionen i alla fall.
Och vi måste inte definiera reform. Liksom, är det ett politiskt förslag? Är det en ambition? Är det liksom en genomfört lag? Liksom, är det bara liksom en marginell förändring? Någonting. Vi får kalla det favoritreform. Ja. Förändring av politik.
Ja.
När jag jobbade på Sveriges Radio så gjorde jag en serie ihop med vår chef faktiskt, som vi har nu, Erik Hedtjärn, som heter Besluten som format Sverige. Då gjorde vi liksom ett avsnitt var om olika reformer. Hur de kom till, vad tanken var, hur det faktiskt blev. Jag gjorde till exempel en om e-bolagen som ju Liberalerna tänkte sig skulle vara en underbar frihetsreform som skulle liksom ge människor agens i livet. Och istället så blev det liksom en av de mest utskällda.
Segregerande, icke-agensreformerna
någonsin. Så kan det ju också gå. Med reformer, att det blir något annat än vad det var tänkt. Jag hade tänkt ta den här snabbhetspremien som jag gjorde ett avsnitt av, som är en liten detalj i föräldraförsäkringen som gör att man får, om man får barn inom ett visst intervall, alltså om man får barn inom 2 år, tror jag att det är, då får man behålla sin SGI, alltså sin sjukpenningsgrundande inkomst, även om man har jobbat deltid som många föräldrar gör, och alltså man får helt enkelt mer betalt av staten för att föda barn tätare. Och detta gjorde, den skapades för ett, som ett sätt att liksom hålla kvinnor på arbetsmarknaden, som många av de här reformerna har gjort, men fick effekten att kvinnor började förändra sitt barnafödande, och för, liksom, den blev normerande för även för de som inte gynnades ekonomiskt började också föda barn mycket tätare.
Alltså det var den reformen som gjorde att det är 2 år mellan barn nu för tiden, ofta. Och det, inte 3 år som det var förr kanske.
Forskare kunde se liksom en skillnad. Den här lilla liksom förändringen i lagen gjorde att hela svenska barnafödandet förändrades. Och,
men det
är väldigt många kritiska till och tycker har varit dåligt. Men dåligt för kvinnor att man började föda barn för tätt. Men liksom som reform betraktat ändå spännande att man med så små medel kan förändra.
Det är ju jättespännande, för jag får mer frågor. Men det här var bara, det tryckte ihop tiden, det höjde inte barnafödandet, för annars är ju det den heliga graalen i all sån nativitetspolitik och sånt där, att hur kan vi göra, vilket exakt bidrag är det att du, härliga polska kvinna på landsbygden, ska föda 8 barn så att vi liksom kommer igång med det här landet?
Ja, men efter den diskussion som nu finns om flerbarnstillägget i barnbidraget är ju, det är ju samma... Alltså, det rör ju sig i samma härad.
Att fast man vill uppnå tvärtom.
Att man inte ska föda barn.
Att man inte ska föda barn.
Men samtidigt som det
är samma instrument man har att arbeta med, så att säga, samma verktyg.
Jo, men och samtidigt så finns det ju ett politiskt problem att det föds för få barn. I Stockholm såg jag bara här om veckan att det kom nya siffror där. Det här kommer det bli problem framöver. Men det är ju då vissa barn är önskade och vissa inte.
Alltså är det ju.
Den selektiva socialpolitiken.
Som Ulf Kristersson har myntat i ett Almedalstal en gång.
Jag vill bara säga dock att den
men
här,
du valde inte den här reformen?
Nej.
Eller, vilken reform
nej,
har
men
du valt?
Grejen är att den faller på det här med 30 år.
Aha.
För att den kom på 80-talet. Okay. Så att det är den för gammal.
Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat.
Hos Mindler kan du träffa en psykolog via videosamtal utan väntetid. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Mellan samtalen jobbar du med IKPT-program i Mindler-appen. Där får du information och verktyg som hjälper dig framåt. Läs mer på mindler.se.
Ja, alltså vilken reform har du valt då?
Ja, men jag tog en annan som jag också gjorde reportage om då, som är rökförbudet från 2005. Morgan Johanssons succéreform.
När han var... Är det det enda Morgan Johansson har lyckats med?
När Morgan Johansson var folkhälsominister. Han har fortfarande kvar alla klipp från den tiden. Jag har sett dem på hans kontor, han har visat mig det. Det var stort för honom. Han var ju ny, en väldigt ung minister då. Och detta var ju på den tiden det var en hel socialdemokratisk regering. Man kan ju ha glömt det, eller det känns liksom nästan overkligt idag, men det här med rökförbudet var ju otroligt omstritt. Och mot Morgan Johansson stod Mats Hult. Ni vet, Stockholms i stadshuset.
Ja. Livsglad.
Stor personlighet.
Partyprisse.
Vattenfestivals promoter stod med ett glas vatten och bara, man kan dricka det här vattnet, det kunde man inte.
Nej, exakt. Han var då han var vd eller vad det hette för den här
Visita.
Ja, fast det hette inte det då. Nej, men hotell- och restaurangnäringen och branschen var ju helt emot den här förändringen. De trodde ju att folk skulle sluta gå på krogen och stanna hemma istället och röka.
För förslaget var rökförbud inomhus, eller hur var det?
Ja,
det här har ju varit olika skeden.
Förslaget var ju rökförbud inomhus. Det som det sen landade i var ju att man fick ha ett litet rökrum. Så de byggde ju såna här små glasburar där folk gick in och rökte, som man typ har på flygplatser och så. Idag. Men där fick man inte ta med sig sin dricka. Och då fick man inte heller ta med sig kaffe in där. Alltså det var så mycket... det var sån undergångsstämning. Samtidigt som då flera sån här non-smoking-lobbyister ju lobbade för detta. Morgan Johansson trodde starkt på det här. Han hade varit runt i världen. Han hade åkt väldigt mycket till New York där de hade infört det här.
Jag var i New York natten när de införde rökförbudet. Det var ju exotiskt när det hände, för det låg ju då, som du säger, före Sverige, att uppleva hur alla liksom rörde sig. Man var på någon bar och så plötsligt så infördes den här lagen och då gick alla ut på gatan och rökte.
Så var det ju inte i Sverige tyvärr. Morgan Johansson fick ju till slut igenom den här reformen, men han brukar ju berätta om att han gick till regeringssammanträdet och visste inte om han skulle få igenom det, för näringsministern var emot. Och han hade bestämt sig för att om det inte skulle bli av så skulle han säga upp, alltså då skulle han avgå. Men han fick igenom det, för Göran Persson ställde sig på hans sida. Och på natten satt han på Carmen, tror jag att det var.
Alltså Carmen på Södermalm. Liksom,
Morgan Johansson.
Klassiskt sunkhak på Södermalm.
Vad kostar en stöl på Carmen?
Vad kostar en stöl 2005? Jag vet inte.
Nej, men alltså idag... Man kan nog få en stöl på Carmen för 29. Kanske.
Inte 30. Med den inflationen. Nu lugnar du ner.
Alltså det är skitbilligt.
Ja, men det är... Där i alla fall satt Morgan Johansson och klockan slog 12 och ingen typ fimpade och han var, liksom, gick sönder inombords. Men det intressanta med den här reformen tycker jag är bortsett från liksom den roliga tillkomsten och Morgan Johanssons uttal av New York, som jag rekommenderar lyssning på min gamla dokumentär bara för det.
Men du pratar också skånska, kan du inte försöka?
Nej, jag kan inte, för han är från Helsingborg. Men i alla fall...
Kan vi
klippa in det.
Men när man har New York, när Irland och New York tar det här steget.
I alla fall. Det som sen hände med den här reformen är ju att den blir en toksuccé. Människor älskar den. Folk får mindre cancer. Liksom folk som jobbar i näringen. Folk går visst på krogen. Det luktar inte prutt på dansgolven, som var en stor oro vid den här tiden, när det inte längre skulle lukta cigarettrök.
Att pruttarna skulle kännas.
Att, ja, att det skulle bli så äckligt att gå ut. Det, liksom, det, var, det blev jättepositivt. Mats Hult ändrade sig. Han har sagt att han hade fel. Och idag är det ju helt overkligt att tänka sig att någon skulle tända en cigg inne. Och att,
för då skulle det
att
kännas
att
som Danmark.
Att någon kan gå från så kontroversiellt till så omfamnat på så kort tid. Det tycker jag är spännande med den reformen.
Det är spännande. Men var det inte också inbändat i på något sätt så här vänsterns totala kastrering under 90-talet av att så här, de stora fighterna liksom kring statens marknadsinflytande hade man på något sätt förlorat eller backat eller gått med på att göra olika deals kring, och det var ingen som var sugen på liksom de höga skatterna och liksom det stora välfärdssamhället i nästan något land.
Men vi vann
rökförbudet. Ja, här fanns något man kunde få kontrollera befolkningen med.
Ja, nej, men en stor radikal förändring som man då menade liksom så här, det här var ju bra för människor, men det var ju liksom, förr i tiden så kunde vi ge dem en till semestervecka eller sätta åt de rika jävlarna, jag vet inte vad. Men nu var det här liksom en annan stor dramatisk reform. Så nu kändes också som att Gabriel Sundqvist, som var ju folkhälsominister,
Wikström,
förlåt, som... att han var ju väldigt sugen på att också liksom förbjuda saker.
Ja, och sen kom det ju ytterligare förbud. Rökning på uteservering. Ja. Det var ju Strandhäll som till slut drev igenom det, tror jag, som socialminister.
För då var han sjukskriven redan. Då var han borta. För jag kommer ihåg att vi kallade honom haramministern. Han var det bra, så bra på förbud.
Hur hanterade Morgan oppositionen då? Vad tyckte Moderaterna, andra partier?
Alltså... jag minns inte detta i detalj, måste jag säga. Men det var nog så att Moderaterna var emot rökförbudet. Jag tror inte dock att de behövde dem. Alltså, de hade ju majoritet.
De hade de rödgröna perioden här.
Mm. Precis, och det var ju ingen koalitionsregering. Det var liksom mycket internt sossebråk om detta. Så här, står man på näringens eller folkhälsans sida eftersom branschen var emot rökförbudet?
Ja, och sen blev det ju Reinfeldt som partiledare i den där fasen, va? Och han var ju en renlevnadsmänniska. Han beskrev ju hur han ogillade. Jag frågade honom en gång vad han fick ångest av. Och då svarade han: mörka, rökiga lokaler med hög volym.
Älska livet.
Det är kraftigt överdrivet. Jag har inte varit delaktig i något sånt. Det är kraftigt överdrivet. Kraftigt överdrivet.
En dag kommer jag och mamma plötsligt vräkas från vår lägenhet. Jag kommer bli av med mina kompisar och flytta runt mellan olika boenden.
Sen kommer jag få det svårare i skolan. Hamna i fel sällskap och åka in på HVB-hem. Jag kommer förstöra mina relationer och bryta helt med morsan.
Sen kommer jag börja med tyngre droger och sova i parkeringsgarage och i tunnelbanestationer.
Många barn riskerar nu ett liv i hemlöshet. Ge en gåva redan idag. Innan är det aldrig för sent. Stockholms Stadsmission.
Men är någon av er som
har en favorit
gillar rotavdraget?
Jag har liksom lite dåligt så här, för att jag inser att nej, reformer, älskade jag det så mycket som jag tänkte att jag gjorde. Att jag egentligen tänkte massa såhär, men det var intressant när det här gick fel och såna där saker. Det är en spännande grej. Men det här ska vara en reform som du på något sätt måste tycka om för att den fungerar. Och då faller jag
till... Nej, det kan ju också få vara något som kraschar, tycker jag. Men du kör på.
I'm loving the failure. Vilket jävla, det är så gay sätt att välja något så här. För hon har dött och hon är en tragisk diva och hon är helt förstörd. Det här är the Kiki Danielsson av reformer. Kiki Danielsson lever, jag älskar dig.
Men har du en grekisk tragedi så spela upp den nu.
Okej. En grekisk tragedi, vet du vad? Jag är, det här är bara det senaste jag hör som jag tänkt på. Så här, det intressanta i effekter och på ett större samhälleligt plan. Ni har hört allt det här klaget på etikprövningsnämnden. Det har varit från olika fall. Att vi har en etikprövningsnämnd som ska kolla forskning Och det här liksom, men det har varit lite olika så här, typ att någon har så här, oh, hon blev stämd för att hon har forskat på om det är liksom utlänningar.
Alltså det är alltså för att man ska få bidrag att forska om saker.
Eller om det typ ska vara godkänt. Det här, det är väldigt, jag har inte ens koll på den här, vad exakt de här gör, utan jag har bara hört så att det är mycket klag på etikprövningsnämnden, och etikprövningsnämnden borde ha kollat det här eller inte gjort det här. Ja. Nu har det varit en stor historia om någon.
Peter Esaiasson skrev en hetsk debattartikel, ja, om detta.
Ja, det är relativt upprördhet. Nyligen. Mm. Ja, över det här.
Som ju gick ut på att det, man helt enkelt inte fick ställa vissa frågor i vissa områden, alltså utsatta bostadsområden, för det skulle vara etiskt problematiskt.
Tankepolisen
hade slår nämnden, ja. Precis, det var ju hans argumentation. Ja,
ja, och en annan grej som har uppmärksammats lite, Uppsala har varit kopplat till pandemin. Någon professor, läkare som delade ut prover eller någonting sådär, och så har det varit mycket bråk. Ja, jag är inte intresserad av detaljerna i de här sakerna, men då när jag hörde den här historien så fokuserade jag väldigt mycket på varför etikprövningsnämnden har liksom fått de här nya makterna, varför man har skärpt upp så mycket. Och då går allting tillbaka till Macchiarini, som nu också har varit i nyheterna, för att liksom, nu sitter han äntligen i fängelse. Men det var ju ganska
alltså,
länge sedan.
Kirurgskandalen.
Kirurgen, plaststrupar och sånt där. Och då var det liksom så här att när Macchiarini hände, jurister bara så här: nej gud, vi måste vara mer skärpt kontroll, skriva mer lagar. Och nu, en förklaring jag har fått det här, att det blir lite konstiga felslut här, att det här är ett system som nu måste testas, trycktestas mot verkligheten. Så de bara överklagade det, vi vill få upp det här i domstol, vi vill få, liksom, vi vill testa allting så vi fattar vad det här ska handla om. Och då kan man tänka, det är när man bara säger, jag vet inte hur det här fungerar, men upp i rätten så kan det ju skapa lite ill, eller liksom folk bara, vad har jag blivit, har det blivit förbjudet att ställa en fråga i Sverige nu? Den känslan kan uppstå. Och då hoppar vi tillbaka så där, okej, varför hände Macchiarini? Och då är det Lars Leijonborgs fel.
Mm-hmm.
För enligt den här förklaringsmodellen, som jag inte gått 100% i källan, men nämligen Lars Leijonborg, att
Lars Leijonborg, han skriver långt om det här i sin memoarbok.
Han gör det här,
ja, att, men det kan du läsa sen, prata, ja, på.
För då fick jag förklaringen att så här, nej, men det, hans intresse för liksom spetskompetens, att han var så orolig över att svenska toppuniversitet hade tappat så jättemycket, så att han fokuserade bara så här: nu skärp ni till er, jag är minister och säger till er så här, nu vill jag se spetskompetens. Och då, enligt den här historiebeskrivningen, så gör Karolinska då inte det här vad man skulle liksom, det ordentliga så här, absolut, vi satsar från botten och gör ett gediget arbete för att hitta spetskompetensen som vi liksom odlar upp eller på något sätt så här. Utan gjorde det kanske lite lättare, nämligen bara så här: hej, du är en sexy forskare, kom till oss. Macchiarini säger att du heter, du låter spetskompetensig, kom med. Att det var liksom reaktionen på, ja, men det är mer den här händelsekedjan. Och att då på något sätt så här, var det Lars Leijonborgs fel att etikprövningsnämnderna nu finns?
Så först är det, man vill uppnå högklassig forskning,
ja.
Man får istället en kirurgisk skandal,
ja.
Det vill man sen komma åt och se till att det inte händer igen. Och då får man massa forskare som istället måste ägna sig åt byråkrati och frågan om vilka frågor de överhuvudtaget får ställa i dagens samhälle. Det är en fin tragedi.
Det är en okej tragedi.
Jag har ju tänkt på jobbskatteavdraget. Jag vet inte riktigt.
Vilket, fjärde, femte?
Mm, nej, man tänker.
Trean, den är fan alltid bäst.
Det är ju lite som en Star Wars. Det var väl fem, va? Och sen, alltså under Reinfeldt-regeringen.
Ja, jag tror det är sex stycken Star Wars-filmer. Nu lugnar du ner dig.
Det finns så många, det finns prequels och sequels,
ja. Då, de har stoppat så mycket det beslutet.
Men så är det ju lite med jobbskatteavdraget också, nu för tiden. Så att säga, finns det eller finns det inte, ja.
Jo, sjätte kom ju budgeten 18.
Ja, precis. Mm. Den budgeten som administrerades av socialdemokrater, men skrevs av högern. Nåväl, jag tänker nog mer på det som ett samlande koncept.
Ja.
På fenomenet jobbskatteavdrag. Därför att det kan helt enkelt vara så att det har varit den politiska reform som har definierat den tid jag har skrivit om politik mest. Alltså i kanske konkurrens med något migrationspolitiskt förslag från Sverigedemokraterna. För det förändrade ju hela den politiska debatten. Vände ju upp och ner på bevisbördan i den ekonomiska politiken. Inte bara sättet, jobbskatteavdraget var ju ett annat sätt att sänka skatt på arbete. Och som kunde hävdas och gjordes från nymoderat håll hade bättre fördelningspolitiska effekter. Så storheten ligger ju att man kommer på en teknisk lösning på någonting man alltid har velat. Eftersom som moderat så har man ju alltid velat sänka skatten. Och lyckas sälja detta på ett sätt som förändrar hela den politiska diskussionen.
Men måste du ha arbetslinjen som glosa till det här?
No.
Eller för alltså jobbskatteavdrag är ju inte det mysigaste att ha i sin mun. Det är ju långt och låter som riktig
men
politik.
Men jag tror inte att det var ordet arbetslinjen man behövde ha. Man behövde ju ha Anders Borg. Och det finns två scener för mig kopplat till det här. Den ena har jag inte upplevt. Den har jag bara fått återberättad. Den utspelar sig på den politiska journalisten Anders Jonssons gård i Dalarna. Där han hade någon slags sommarseminarium med inbjudna politruckmänniskor. Det här är några år innan Nya Moderaterna, tror jag. Möjligen att Anders Borg precis har anställts av Bo Lundgren. Då finns det i alla fall en scen där Anders Borg går upp och har något slags föredrag, ritar upp skattetabeller på ett sånt pappersblock stort på en tavla och liksom kryssar vilka staplar som ska bort och drar en ny linje över var skattetrycket ska landa. Och för alla i rummet så är det revolutionerande hur han pratar om det här. Men ingenting av det kommer ut i moderat politik. Och sen är det ju, det andra momentet är ju den här debattartikeln. Som ju måste vara skriven av Anders Borg. Ni sitter båda som fågelhåll här. Kommer ni inte ihåg debattartikeln? Den debattartikeln är ju att man säger, vi hade fel. Vår politik ledde till det här eländet. De skriver ut. Moderaternas gamla ekonomiska politik ledde till ett orättvist samhälle. Det är det inga efterföljare har lärt sig av Nya Moderaterna. Titta på Socialdemokraterna nu som ska försöka spela 0-0 med Tidögänget i kriminalitet och migration. Det fäster inte eftersom de inte säger någonsin vi hade fel.
Morgan Johansson var en jättebra folkhälsominister, men nu får han tyvärr avgå eftersom han inte klarade av att vara justitieminister. Det är det de ska säga.
De ska säga vi tänkte fel. Det ledde till fel saker. För det är först då man är villig att lyssna på det nya som någonting nytt som man kan lita på och tro på. Det var ju det stora och framgångsrika Nymoderaterna gjorde.
Det berättar tekniska greppet.
Och det vände ju fullständigt debatten. Det är ju så länge sedan nu som man, det håller ju på att skingras liksom minnet av det. Men hur de faktiskt ägde den ekonomiska politiken och där det var Socialdemokraterna som behövde ställas till svars för, är det ändå inte bra att människor i låg- och medelinkomstgrupperna får mer pengar, lägre skatt, och de rika betalar också lite mindre. Men så jag kan inte, sen har det ju diskuterats effekter av det här, men jag tänker mer på de politiska effekterna, att det var ju grunden till fortfarande idag det längsta maktinnehav högern har haft sedan demokratin infördes.
Det är ändå en reform.
Absolut. Fler frågor till oss kan skickas till politiken@svd.se. Ha det så bra.
Du vet väl att hela julen finns samlad hos Citygross? Här kan du handla mat och färskvaror till julbordet, julklappar och allt till den juliga dukningen. Välkommen till en godare jul hos Citygross och citygross.se.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.